Det är onsdag morgon den 3 juni och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
Yes, och med Tobias Nilsson som sitter här.
Hallå, hallå.
Och idag ska vi bland annat prata om hur det är att leva tillsammans med Socialdemokraterna.
Ja, men först tänkte vi ge oss an det där ämnet som alltid tystas ner, som man inte får prata om i det här landet, nämligen corona. Nej hörni, men det har varit en händelserik morgon. Anders Tegnell, statsepidemiologen, han har medgett, eller vad man ska säga, att Sverige borde ha vidtagit fler åtgärder. Hade man vetat vad man vet nu så skulle man ha gått tuffare fram tidigare. Och testkoordinatorn Harriet Wallberg, som inte längre är testkoordinator, vi återkommer till det. Hon underkänner i praktiken den teststrategi som Sverige har tillämpat och menar att Sverige borde testa bredare och spåra mer, vi måste få ner smittan. Öppen fråga, finns det nu någon som fortfarande står bakom Sveriges så kallade coronastrategi?
Vad är Sveriges så kallade coronastrategi? Det var väldigt roligt när man hörde Anders Tegnell i Ekot, för han sa ju att han tyckte Sverige borde ha lagt sig någonstans mitt emellan där det vi faktiskt gjorde och det andra länder gjorde. Samtidigt så säger ju regeringen hela tiden att det inte är så stor skillnad på det Sverige gjorde och det andra länder har gjort.
Ja, vi läste igår om det, att man hade haft en videokonferens med alla ambassadörer för att inskärpa detta, att Sverige avviker inte från omvärlden.
Och sen kunde inte Anders Tegnell heller specificera vad vi skulle ha gjort annorlunda, utan det var liksom ingenting ifall det var 50 personers gränsen som skulle vara liksom lägre, eller kanske att anhöriga skulle hålla sig hemma om någon har corona i hushållet, som man har gjort i andra länder men inte i Sverige. Ingen liksom tydlig konkretion här.
Men är det inte läget att vi är tillbaka där vi var, eller där den offentliga diskussionen i alla fall var i mars? Alltså där det bråkas om strategi och till slut så slutar det med att alla frågar sig egentligen, den oklara faktor som är kvar är, vad är egentligen en strategi? Vad betyder ordet strategi? För pratar man liksom med regeringen så är ju det där ordet strategi, det är att vi är flexibla och ändrar oss dag för dag efter de liksom situationer och händelser som kan uppstå.
Men det finns väl ändå en grundläggande sak, om man bara ska försöka liksom banka ner det någonstans ändå. Vad är kritiken från allt fler forskare och inte så mycket partipolitiker, men från debattörer? Jo, det är väl att den svenska linjen från början var att det är ingen idé att försöka stoppa den här smittan. Det vi kan göra är att försöka hålla trycket nere på sjukvården vid en given tidpunkt så att den som behöver vård kan få vård. I övrigt så kommer i princip alla att bli smittade av det här förr eller senare. Andra länder har väl landat i ett annat förhållningssätt, nämligen att försöka minimera smittspridningen så mycket det går så att så få som möjligt faktiskt blir infekterade i väntan på vaccin.
Exakt. Och det är ju här där testerna kommer in. Det är därför testerna...
Ja, det är där lockdown kommer in och sen testerna också. Ju.
Och nu har ju, liksom, nu har ju test... Vi har ju pratat mycket om tester i den här podden, och till en början i den politiska debatten om tester så handlade det ju framförallt om ekonomi och arbetsmarknad, att folk ska kunna gå till jobbet när man lyssnade på politiker. Men nu handlar det ju istället om smittspridning, stoppa smittan, alltså vad heter det?
Den testa, övergripande strategin.
Testa, isolera.
Testa, spåra, isolera.
Ja.
Och det är ju det spännande med testerna, för att som politisk fråga så kom den ju från oppositionen av det skäl som Maggie säger, av liksom ekonomiska eller andra skäl att få igång samhället. Men den var ju hela tiden ett grundskott mot den övergripande strategi som Folkhälsomyndigheten och regeringen hade valt. Det där liksom krockade.
Men det som hände nu var ju att för 5 dagar sedan, vilken dag var detta? Var det i helgen som Anders W. Jonsson? Nej, det var...
Fredag morgon. Eller torsdag kväll. Det är så svårt men det var alltså på fredagens DN-debatt.
En dag nyligen. Då,
i det gamla papperslandskapet.
Då sa ju Centerpartiets vikarierande partiledare, skrev ju en debattartikel med 5 punkter för en förändrad strategi, som ju alltihop gick ut på det här med att testa mer, testa alla... Ändra smittskyddslagen så att det blir enklare att testa, man behöver inte rapportera på samma sätt. Och det är ju ungefär vad flera forskare har sagt, och nu får ju den där diskussionen då en mer politisk botten. Det intressanta med det var ju socialdepartementets reaktion, då de har ju varit, liksom förhållit sig väldigt kyligt i all form av vi måste ändra strategikritik tidigare, men här var de ju ute direkt i sociala medier och skrev att det här är jättebra, det här vill vi också, det här har vi redan tänkt på. Den enda som inte vill det, det är ju Folkhälsomyndigheten.
Men vi ska väl säga att det som ändå skilde ut Anders Jonssons debattartikel mot när Ulf Kristersson brukar tjata om tester var ju just det här med varför. Kristersson har ju, så vitt jag har hört, fortsatt att prata om att folk ska kunna gå till jobbet. Medan Anders W. Jonsson tryckte på det här med att få ner smittspridningen i samhället på i ett bredare perspektiv så att så få som möjligt faktiskt ska få den här smittan.
Han
inte
hade
bara
ju också...
folk vid en tidpunkt ska kunna gå till jobbet.
Han hade ju också läkarkläderna på sig på
bilden. Ja, de har promotat honom hårt på det sättet.
Nej, men så var det ju. Och därför är det ju på sätt och vis en djupare kritik för att den också riktar sig mot Folkhälsomyndigheten. För senast igår stod ju Folkhälsomyndighetens chef, vars titel jag inte exakt minns nu, men Karin Tegmark Wisell, som har varit ansvarig för testerna. Hon stod ju på deras klockan 14
press. Analyschef är väl hennes titel?
Ja, så är det kanske. På den biomedicinska... Nej, strunt samma.
Det är möjligen
för en extra material.
Ja, kom till poängen. Ja, men hon stod igår och gjorde en lång redogörelse för varför man inte kan testa enligt Folkhälsomyndighetens synsätt.
Och kan det, vi koka ner den?
Ja, hon delar in smittan i tre olika faser, varav den stora centrala fasen är den pandemiska fasen. Och efter att Sverige gick in i den, alltså när vi fick allmän smittspridning i mitten på mars, då menar Folkhälsomyndigheten att det inte är lönt att testa. Det är alldeles för många som är smittade. Det är inte liksom resursmässigt rimligt. Men däremot kan man testa och smittspåra i regioner som har mindre smitta eller som har passerat den här fasen eller inte ens har kommit in i den här fasen. Och där tycker de annorlunda än vad andra gör och än vad andra länder också gör.
Precis, för den i kritiken mot den hållningen som ju framförs av även svenska forskare då, Tove Fall är väl ett prominent exempel nu på senare tid, är väl att även om du bara hinner testa en liten del så kan du bryta ganska många smittkedjor och undvika att många på totalen kommer att få den här smittan och i förlängningen.
Och detta verkar ju även testkoordinaten Harriet Wallberg att döma av hennes kommentarer under gårdagskvällen och idag.
Ja, ska vi försöka bara ringa in, det har varit lite snurrigt här med Harriet Wallberg, tillträdde för 3 veckor sedan. Under visst buller och bång. Ni skrev om saken då. Har nu lämnat sitt uppdrag per den sista maj. Men har nu också synpunkter. Kan vi bara kort säga Harriet Wallberg. Torbjörn, vad har vi på henne här?
Harriet Wallberg.
Vem är hon? Vad gör hon?
Hon är en stridbar person, som det brukar heta. Harriet Wallberg är född 1956 i Grebo, eller kommer från Grebo, som ligger i Östergötland.
En något komprimerad version.
Okay. Hon var gymnastiklärare först, sen blev hon läkare, sen blev hon professor, gjorde en doktorsavhandling på insulin. Så småningom blev hon professor på Karolinska institutet och sen så blev hon rektor 2004. Som rektor, precis på slutet, så var hon med och anställde Macchiarini.
Paolo Macchiarini.
Stjärnkirurgen. Och sen slutade hon som rektor och så kom den annan rektor. Och sen så uppdagades hela den här skandalen kring Macchiarini. Och då drogs hon in och fick väl, får man säga, i offentligheten bära hundhuvudet för hela den här skandalen. Det var hon som pekades ut som har gjort det största felet. Och detta skriver hon om i en bok. Som heter När lögnen blir sanning. Det är hennes liksom försök att upprätta sig själv. Alltså det var ju så här att Sten Heckscher gjorde en stor utredning om vad som hade gått fel. Och om ni minns sist jag var här så pratade vi om Irene Wennemos bok. Och i den finns det en jätterolig mening som är så här: det slutar alltid med, säger någon till Irene Wennemo, att Sten Heckscher får alla utredningar. Han är liksom alla regeringars
favoritutredare.
Så det är han som kommer bli Corona-kommissionen antagligen.
Men han pekar ut Harriet Wallberg som
han gör så här.
Ansvarig.
Han säger att det avgörande felet med Macchiarini var inte vad som hände under tiden Macchiarini var anställd, utan hur han anställdes, om jag förenklar hans utredning. Och Harriet Wallberg har en massa motargument mot det. Och det man märker i hennes bok, hennes uppgörelsebok, det är att hon vägrar så att säga acceptera den här politiska lösningen, vilket det ju de facto är Sten Heckschers utredning, att man lägger skulden tidigt i processen. Därför att det blir minst jobbigast politiskt. Så hon, det finns ett antal olika anekdoter när man liksom, när man läser boken så är man så här, man inser att det här är inte en person som är van att tänka politiskt. Som inte är van att förstå politisk logik. Hon är en jätteduktig läkare och uppburen läkare. Men hon är inte så van vid det politiska systemet. Och därför tänkte jag när hon fick det här att det var lite udda val av samordnare.
Och har det nu visat sig vara befogat då, i och med att hon nu i princip efter 3 veckors tjänst går ut och kapar 3 månaders arbete vid fotknölarna, i någon mening?
Nej, men det är ju något intressant i hela den här perioden i svensk politik med de här liksom tjänstemännen, ämbetsmännen som kommer in och har en helt annan kultur och talar på ett helt annat sätt. Det är ju liksom Tegnell kanske det tydligaste exemplet. Och hur politikerna hela tiden måste förhålla sig till detta och liksom rubbas lite, för att det är inte så de är vana vid att det går till.
Alltså i grunden så tror jag inte det är så konstigt att Harriet Wallberg slutar nu. För hon, efter att hon då hade varit rektor så, och därefter så var hon universitetskansler. Och så fick hon sluta som det efter den här Heckscher-grejen. I vilket fall. Då har hon varit på den så kallade elefantkyrkogården, alltså generaldirektör utan portfölj, men med utrednings, som en utredningsresurs. Och hon har gjort massa utredningar, både SOU-er och mindre utredningar. Och hon hade precis avslutat ett sånt arbete när regeringen behövde den här samordnaren hastigt och lustigt, eftersom regionråden inte ställde upp på den här pressträffen. Jag går inte in på detaljerna.
Det finns ett tidigare avsnitt av verkställande utskottet som man kan lyssna på om man vill ha hela den där historien.
Ja, i vilket fall. Hennes tjänst verkar ju sen liksom skulle avslutas nu. Alltså hennes förordnande i regeringskansliet, och hon skulle tillbaka till Karolinska institutet. Så jag tycker inte det verkar så konstigt. Det konstiga blir ju då återigen, varför valde man just henne?
Nu verkar det ju som att regeringen har ju i sina kommentarer kring det här hela tiden sagt att det kommer komma liksom något stort om testerna i veckan. De verkar förbereda någon pressträff om detta. Mm. Så de har väl någon, de kanske har en ny.
Jag undrar lite, så här, nu, en annan sak som kom nyligen här i veckan var ju nyheten att den här coronakommissionen som alla vill ha lite oklart när, den ska nu tillsättas för sommaren. Det känns som att när den än kommer så kommer den komma för sent nu, eftersom allting har ju redan, den stora omprövningen eller utvärderingen verkar ju pågå just nu. Eller kommer kommissionen och överhuvudtaget bli relevant? Vad ska den göra?
Ja, men det vet man ju inte ens. Man vet ju inte hur den ska vara sammansatt eller liksom någonting om direktiv och så. Det ska ju partierna förhandla, så vitt jag förstår, eller åtminstone ha inflytande över de andra partierna. Men tidigare har ju sådana där utredningar haft väldigt stor effekt, om man ser till tsunamin eller Estonia eller sådär. Även de som har gjort av bränderna de senaste åren. Alltså, det finns ju en tradition av att göra den typen av utredningar, och de brukar vara ganska gedigna. Alltså MSB till exempel, myndigheten kom väl till, som så vitt jag minns, efter tsunamiutredningen, för att man såg att det krävs någon med tydligare samordningsansvar. Oklart vad de för betyg i den här utredningen.
Ja, det kan man väl diskutera. Men ja.
Nej, men du har ju en poäng i det. Frågan är ju så här. Alltså, jag tänker att den här Centerpartiartikeln där Anders W. Jonsson skriver, det är ju en vändpunkt, och frågan är ju vad debatten blir efter det här. Alltså, sammanfattningsvis så kan man väl egentligen säga att så här, i 3 månader så har det varit, så har den offentliga diskussionen, de offentliga bråken, handlat om den övergripande strategin. Ska man liksom testa, smittspåra, utrota, eller ska man liksom hålla platta kurvan och lära sig leva med det här och någon gång uppnå immunitet på något sätt? Det har det ju varit jättebråk om. Det har varit den stora politiska diskussionen. Men partierna har varit fullständigt oförmögna att kanalisera de här åsikterna in i ett partipolitiskt bråk. Och nu så låter det lite som att alla svänger samtidigt. Ungefär som det var med migrationen 2015. Plötsligt så svänger alla liksom.
Så snart kommer regeringen lansera en coronapolitik på EUs maximinivå. Så brukar ni smittspridning.
Nej, men jag tänker att det kanske största missbedömningen politiskt i var kanske att tänka sig att borgfred gynnar smittskyddsarbetet. Snarare så är det så att den där borgfreden har ju liksom fördröjt den partipolitiska sakliga diskussionen om vilket är det bästa sättet. Vad är det här för virus? Hur funkar det och hur gör vi?
Ja, det blev ju lite som vanligt istället en debatt om man verkligen borde ha en debatt.
Ungefär så.
Och sen så slutade det som vanligt med att Hanif Bali stod där och sa att jag sa ju det.
Ja, det är en av mina favoritteser att Hanif Bali alltid får rätt på slutet.
Ja, det har åtminstone hänt vid något tillfälle. Ja.
Men han förlorar alla interna val, det brukar jag säga.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tror att det finns ju säkert en och annan. Bali, även en sån som Peter Wolodarski, sådana som var tidigt ute och betraktades då som i princip samhällsfarliga alarmister. Vi pratade om det här i första avsnittet av Verkställande utskottet där Maggie lanserade den coronaskalan i svensk politik. Det som framstod som en ytterlighetsposition då är ju nu i princip Anders Tegnells position. Så det är klart, det har ju hänt någonting.
Ja, men jag tror vi kommer titta tillbaka på den där centerpartistiska DN-debatten som punkten då alla flyttade sig på den här coronaskalan. Då det liksom plötsligt trycktes
allihop. Men jag tänker att det är också mycket enklare när diskussionen inte är lockdown eller inte. Alltså det är en mycket svårare fråga. Alltså att liksom någon ska peta en i näsan är väl, det är inte så invasivt ändå.
Fast nu gäller det ju ändå så här, var det rätt? Alltså, jag tolkar ändå Anders Tegnell som att man kanske borde haft lite mera lockdown i alla fall.
Väldigt oklart om det är det han menar, för de säger ju samtidigt liksom, de är ju väldigt nöjda med att inte ha stängt skolorna till exempel.
Lockdown-grejen har ju också kommit fram, alltså argument för det har ju varit att man fick en paus i de länderna där man kunde förbereda.
För att den här pandemiska fasen inte skulle vara så problematisk att spåra i.
Om man lyssnar på Harriet Wallberg i P1 Morgon idag så säger hon lite vad hon kommer fram till. Och då låter hon ju, när hon pratar om sommaren, så låter det som att sommaren ska bli Sveriges lockdownperiod. I meningen, det är då vi har tid, det är då smittan är låg och vi har tid och lugn och ro att sätta upp de här nya systemen för hur vi ska hantera den här smittan när den kommer igång i en eventuell andra våg i höst igen. Och då, om det slutar som hon antyder där, då blir det ju att ja, men andra länder hade sin lockdown i mars-april och vi kör våran på industrisemestern. Det blir liksom effekten. Det är då vi till slut bygger upp de här systemen och ändrar om.
Jag plats för lite reklam. Verkställande utskottets ohyggligt fina erbjudande på Expressen Premium finns fortfarande kvar. Gå in på expressen.se/expressenpolitik och bli prenumerant. Du betalar bara 29 kronor i månaden första halvåret. Det är inte alls mycket. Därefter betalar du, om du vill fortsätta, 69 kronor. Och det är faktiskt inte heller mycket. Du får väldigt mycket från oss, från våra kollegor. Idag kan du bland annat läsa vår stora granskning om hur Sveriges succé i skolans PISA-mätning i höstas byggde på en bluff. Eller i alla fall inte på sanningen. Expressen.se/expressenpolitik. Ytterst bra erbjudande. Ja, det mesta handlar om corona, men det som inte handlar om corona, det handlar allt som oftast just nu om LAS, lagen om anställningsskydd. Maggie, i måndags var det som att den här frågan bara exploderade. Kan vi kort gå igenom vad som hände?
Jo, men i måndags kom då den här LAS-utredningen som du har läckt om i veckor och pratats jättemycket om. Och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gjorde en intervju med Dagens Nyheters Hasse Olsson och sågade den här utredningen redan innan presskonferensen då den presenterades. Vilket ju är lite ovanligt, inte riktigt så det brukar gå till. Och hon säger då att balansen på arbetsmarknaden upprätthålls inte och därför har utredningen inte följt direktiven. Och lite senare så sa statsministern samma sak till Aftonbladet. Så det är ju uppenbart liksom regeringens förberedda linje att direktiven har inte följts. Den här punkten i januariavtalet med balansen på arbetsmarknaden, den har inte den lever inte utredningen upp till. Och därför så får man nu se hur man ska gå vidare. Utredningen ska skickas ut på remiss. Centerpartiet och Liberalerna hade väl liksom, ja, ganska förhållandevis högt tonläge efteråt. Och sa att liksom, det är självklart att det är det här vi har kommit överens om. Det är absolut inget fel på utredningen.
Och det är ju det de har kommit överens om. Bara det att man har skrivit med den här saken om grundläggande balans på arbetsmarknaden. Men det framgår ju inte riktigt hur den skulle upprätthållas om inte med de åtgärder som ju specificeras och som är med i utredningen.
Nej, och det här är ju intressant. Vi pratade ju en hel del om den där punkten förra veckan, eller den där formuleringen, och såg väl redan då att det här kommer bli komplicerat politiskt. Hur ska man tolka detta? Man kommer kunna använda det här på olika sätt. Jag sa då att Socialdemokraterna lite slugt hade fått in den här formuleringen på slutet och blev sen kontaktad av en januariförhandlare som var upprörd och sa att den där hade minsann varit med hela tiden och tyckte att det var jätteviktigt. Jag är oklart om det spelar stor roll, men jag säger det ändå för sakens skull att jag eventuellt hade fel. Om någon vill fördjupa sig ytterligare i detta så finns min mailadress på Expressens hemsida. Nej, men det är ju intressant här, för att det som utredningen har kommit fram till är ju också, specificeras ju också i januariavtalet.
Det är ju något av en motsättning här, kan man ju säga. Alltså, Centerpartiets efterfrågade reformer i det här fallet, förändrade turordningsregler, att göra det lättare för mindre företag att välja vem de ska säga upp och att kanske säga upp dem också. Det, om vi bara kokar ner, det är ungefär det handlar om. Det handlar ju om att förflytta balansen. Det är ju liksom, det handlar ju om att stärka arbetsgivaren på fackets bekostnad. Det är svårt att komma runt det. Och det gör ju det här ännu märkligare på något sätt, att man har liksom hamnat i den här situationen.
Nej, men det är ju intressant det där. Det finns ju flera punkter i januariavtalet där det är liksom, saker står emot varandra. Mycket handlar om hur det ska tolkas i efterhand. Jag läste, TT hade intervjuat flera forskare, Lars Kalmfors till exempel, men också alltså känd ekonom, men också andra liksom, mer arbetsmarknadsinriktade forskare som alla sa att jo, men det är tydlig tyngdpunkt på arbetsgivarsidan här. Det är uppenbart att det är fördel arbetsgivaren. Men samtidigt så är det ju så det också ser ut i januariavtalet. Så att det är ju liksom...
Ja, det är ju meningen med de reformer som Centerpartiet har fått in i januariavtalet. Det är ju i alla fall i de liksom, givna situationerna att förflytta, att ge arbetsgivaren större möjligheter.
Ja, men, och då är frågan, skulle man då kompensera mer på andra hållet?
Ja, men det eller? Har man i så fall inte specificerat. Det är svårt att komma runt att det känns som att det här är en slug väg ut för Socialdemokraterna för att inte behöva göra det man har lovat Centerpartiet. Det är lite så det framstår helt klart, i och med att man inte har specificerat hur den här balansen ska upprätthållas om man samtidigt ska göra det som har utlovats. Och någonstans kokar det ju också ner till att det här är inte ett juridiskt avtal. Alltså det är en politisk överenskommelse. Det är, alltså i en domstolsprocess skulle sossarna förmodligen vinna genom att säga att hänvisa till det där med grundläggande balans. Men centerpartisterna upplever sig ju lovade att de här reformerna med turordningsreglerna framförallt ska ske. Och skulle Socialdemokraterna försöka backa ur det med hänvisning till en annan paragraf så skulle centerpartisterna uppleva sig lurade, tror jag.
Och det är ju förstås jätteintressant, för det handlar ju inte bara om januariavtalet här och nu. Ska det hålla? Ska vi få ett regeringsskifte? Utan det handlar ju också om hur ska samarbetena i Sveriges riksdag se ut framöver? Tänker sig de här partierna att de ska ha en samarbetsrelation? Är detta
och det har ju
en bra början
så.
På det?
Det har ju verkat så. Socialdemokraterna har ju varit så oerhört mån om att göra det man har lovat tidigare och gärna pratat om det. Och centerpartisterna har väl varit, som jag uppfattade, nästan lite överraskade över hur bra det har gått och hur liksom förtroendefullt det har känts.
Ja, och vad har Centerpartiet för alternativ om de inte ska svälja sin SD?
De skulle såklart kunna göra som förra mandatperioden och bara, alltså så här, skulle de uppfatta ett direkt svek, alltså skulle det vara så att så de upplever att Socialdemokraterna försöker blåsa dem på LAS, som var den stora segern i januariavtalet, då har de nog inte självrespekt att stanna kvar, för då skulle de ju vara hånade från både vänstern, haha,
absolut.
Och från högern, vi sa ju det. Så
men jag tänker, det finns ju en framtid då de ändå kanske vill...
Jo, men förra mandatperioden ställde de sig ju vid sidan av och var inte med någon och skrev debattartiklar om vad liberal opposition på riktigt och ökade sitt väljarstöd och trivdes jättebra med det. Så de är ju, så här, det alternativet har de ju. Förra mandatperioden betydde det att de rödgröna vann budgetvoteringarna. Nu skulle det betyda att Moderaterna, KD och SD vann budgetvoteringarna, och Center skulle precis som då kunna säga, men det är inte vårt problem, vi är opposition.
Ja, jag tänker så här. Att Socialdemokraternas dilemma här är ju lite tajmingen. Som jag uppfattar deras förhållningssätt till den här frågan och de jobbiga frågorna, en del jobbiga frågor i januariavtalet, men särskilt den här. Det är ju en klassisk förhalningsstrategi. Och det är ju Socialdemokraterna bäst på. Det är deras långa erfarenhet av regeringsinnehav som har liksom gett dem detta. Att så här, ja, Det finns ett jobbigt plåster. Folk tror att vi river av plåstret. Det gör vi inte. Vi väntar med plåstret. Och väntar lite till. Och så ser vi. Och plötsligt, efter jättelång väntan och massa tjat i tidningar och från andra partier, så dyker det upp nya politiska frågor som gör att ingen riktigt bryr sig om det där plåstret som fanns från början.
Det här skriver ju Irene Wennemo uttalat om i den bok vi hade på studiecirkel om för 2 veckor sedan.
Riktigt.
Om fördröjning som
och då tänker jag att det som faktiskt har hänt här är ju att en stor annan politisk fråga har dykt upp. Coronakrisen. Coronakrisens ekonomiska enorma liksom eftermäle som kommer. Och sådär. Och sett i det ljuset så är ju den här frågan om LAS gammalt tjafs från 90-talet.
Fast det var ju inte känslan i veckan alltså. När man har stått och harvat i 3 månader om corona och ingenting egentligen har hänt. Och så kommer det en riktig politisk konflikt.
Men det är just det som är Socialdemokraternas dilemma. Det landar lite fel. Hade den här utredningen kommit om x antal månader till och med, då hade det också varit en ganska liksom mindre grej. Det tänker jag mig. Alltså diskussionen som blir liksom stor i höst är ju så här, sjukvård, äldreomsorg, hur ska liksom det biffas upp och hur ska samhället liksom förbättras på massa olika sätt. Och då blir den stora höger-vänsterstriden blir ju den klassiska om höjda skatter, nedskärningar i offentliga utgifter, vänster och höger. Då blir inte höger-vänster-kriget en fråga om hur många personer som ska få undantas från lagen om anställningsskydd.
Det man känner i alla fall, tycker jag, den här veckan är ju, det är lätt att tänka på roliga historier genom tiderna om hur det är att samarbeta med Socialdemokraterna. Mm. Det väckte mycket minnen till liv, inte för att jag har samarbetat med Socialdemokraterna. Men...
I någon mening har du gjort det. Men...
Nej, men jag har skrivit en bok om Miljöpartiets historia och vägen till regeringsmakten och liksom en otroligt stor del av hela liksom, Miljöpartiets identitet handlar ju om samarbetet med Socialdemokraterna. Och de berättade ju om, liksom, de hade ju då erfarenhet av att samarbeta med dem först, alltså budgetsamarbete. Det tyckte de inte gick så bra, de blev överkörda. Så mandatperioden 2002-2006, då krävde de ju tjänstemän i regeringskansliet för att få lite mer inflytande. Mm. Det gick inte heller bra. Det var så otroligt mycket bråk. Jag bara googlade snabbt på detta igår för att liksom påminna mig själv. Och det var ju så här, öppna artiklar där partisekreterarna är ute och skäller på varandra. Och de anklagar Göran Persson för att ta med saker i regeringsförklaringen som man inte ens var överens om. Det här är mellan 2002-2006, den mandatperioden. Alltså precis före alliansen. Det var ju när Socialdemokraterna fortfarande inte var beredda på att regera i koalition utan sa att vi kan samverka i riksdagen. Mm. Så det börjar ju bli länge sedan, men det har ju ändå format de här partierna. Och liksom de beskrev hur de här tjänstemännen på regeringskansliet hela tiden fick byta kontor och att de uppfattade det som att det var ett sätt att bara så här, hålla dem sysselsatta så att de inte skulle hänga med i annat, att de bara var tvungna att packa sina flyttlådor hela tiden. Men att liksom, saker och ting förhalades och ja. Och för många miljöpartister är ju det där ett trauma. Och liksom, Maria Wetterstrand har ju liksom många gånger efteråt pratat om Göran Persson och hur det var. Och Gustav Fridolin, nu när han slutade, skrev liksom en så sårig terapeutisk artikel om det socialdemokratiska partiet arbetaren.
Vad är det för... Det var något med sossemonster som han hade varit med och skapat, eller vad var det?
Ja, den var väl i sig mer sakpolitiskt inriktad, men det säger ju ändå någonting. Och det var ju samma sak sen när partiet började bilda regering partierna bildade regering efter 2014. Kanske tydligast exemplifierat av den där miljöpartistiska presssekreteraren som ringde till DN och skrek ni går på jävla sossespinn.
Just det.
När det var artiklar om vem som vann mest
och
på samarbetet.
Och blev citerad på det.
Ja.
Men det är inte lätt att samarbeta med socialdemokrater. Det är ju många partiers erfarenhet. Alltså jag tänker, men de är ju, av det skälet är de ju också rätt skadeglada nu. Jag pratade med en miljöpartist i veckan som var så här, som med viss glädje i tonläget sa, nu går Socialdemokraterna igenom det vi fick gå igenom med migrationen. och liksom så jobbigt och så ont det gjorde för Åsa Romson som stod och grät på den där pressträffen. Det är precis så jobbigt och ont det gör för Socialdemokraterna med LAS, och nu kommer de liksom tvingas gå igenom det. Och den här miljöpartisten konstaterade detta, men var också ganska liksom nöjd med att få se det göra så ont också i det där stora partiet.
Varför vi skriver så mycket om det politiska spelet.
Ja. Men det roliga var att när Miljöpartiet till slut skulle tvinga Socialdemokraterna att släppa in dem i regering, alltså det var ju en lång tid av att Peter Eriksson och Maria Wetterstrand försökte övertyga Göran Persson om att de behövde sitta i regering. Det de då gjorde var ju att göra upp med de borgerliga partierna om just LAS. Det var ju så de första undantagen i turordningsreglerna kom till, för att liksom visa Socialdemokraterna att antingen är vi med på riktigt eller så kommer vi ta LAS ifrån er.
Men hur är relationen...
Lite som Vänsterpartiet gör nu, med andra ord.
Hur är relationen Miljöpartiet och Socialdemokraterna idag då?
Alltså jag tror att den har stabiliserats ganska mycket. Alltså det är ju inte det här kaosiga riktigt som det var förra mandatperioden. Alltså Socialdemokraterna har Miljöpartiet har inte samma så här panikartade behov av att visa att de kan sitta i regering. Å andra sidan...
För jag funderar på, mycket pratar ju, särskilt i socialdemokratin, så har det liksom växt en rörelse som ändå säger vi måste lämna Miljöpartiet. Vi måste frigöra oss från dem. Det fanns ju särskilt före corona i den här liksom, när den övergripande migration och lag och ordning liksom angav tonen i all politisk diskussion. Frågan är om det blir, tänker jag, ett ordnat uppbrott eller om det blir ett sårigt och kaotiskt uppbrott.
Det är ju migrationsmöte imorgon, så vi får väl se.
Kan komma snarare än vi anar. Men det är ändå, jag tänker ändå, för att knyta ihop det där lite grann. Det kokar ju ner till det där. Alltså visst, LAS är kanske egentligen inte en jättestor politisk fråga ens för Centerpartiet i en bredare bemärkelse. Men det handlar ju om förtroende. Det var ju den stora diskussionen innan. Alltså, ja, samarbeta med Socialdemokraterna vore väl tekniskt möjligt, men kan man lita på dem? De kör ju bara över folk. Och det fanns en enorm skepsis från de borgerliga partierna som tog det steget. Inte minst från Centerpartiet. Och det var därför de här 73 punkterna skulle vara så himla precisa. Om det visar sig att man inte, i deras perspektiv, kunde lita på Socialdemokraterna, då är ju det grejen. Sen om det handlar om LAS eller om det handlar om vem som ska tömma diskmaskinen, det spelar nog inte så stor roll. Det är den där förtroendefrågan som är så himla viktig. Och det förvånar mig lite att Socialdemokraterna spelar det här kortet så stenhårt just nu, just av den anledningen. Alltså att de så uppenbart försöker ta den här smitvägen istället för att liksom... Ja, kanske agera på ett sätt som skulle vara lite mer förtroendeskapande. Men det, vi får se. Samtidigt har ju ingen intresse av en akut regeringskris, så parterna kanske löser ut där. Det kanske till och med troligt.
Ja, men det är liksom länge sedan Socialdemokraterna hade ett förtroendefullt samarbete med ett samarbetsparti.
Men det har ju ändå verkat som med Centerpartiet just, att det har ändå kommit signaler från båda håll om att det går bättre än vi trodde.
Jo, går bättre än vi trodde, men det är ju liksom, det är långt. Alltså egentligen senast Socialdemokraterna hade ett så här ordnat samarbete med ett annat parti var ju med Centerpartiet, men det var ju på 50-talet.
Så är det bästa,
menar du liksom när de gick till val ihop 2010 med... Ja, alltså men, du menar att det inte var tvång, eller?
Ja, att det var relativt problemfritt. 2010 när de gick till val ihop, då blev det ju uppror i Socialdemokraterna med att, förlåt, inte Jonas Sjöstedt, Lars Ohly skulle vara med och det var hemskt och så vidare. Och på 90-talet när man samarbetade med Centerpartiet och Olof Johansson, då blev det uppror i Centerpartiet, alltså efter kort tid. Men det samarbete som fanns på 50-talet med Gunnar Hedlund, centerpartist, och Tage Erlander, det pågick i många år.
Han kom.
Ja, men det
men kan de lära sig något från detta då?
Ja, det intressanta är att det samarbetet kommer ju till en punkt där det inte kan fortsätta. För man har helt olika åsikter om ATP-pensionen, som ska vara den stora reformen som sossarna vill lägga fram. Och då sitter och liksom Hedlund och Erlander i ett års tid nästan och diskuterar det här och pratar öppet mellan sig om vid vilken tidpunkt ska vi sluta vara ihop. Så det är en väldigt ordnad, liksom ett ordnat uppbrott som, där de snackar ihop sig om liksom när blir det bäst? På på vilken fråga ska Centerpartiet lämna? Och det är ganska öppna kort. Och det gör också att när Centerpartiet har lämnat, då kommer ju de andra borgerliga partierna som gläfsande vargar och vill ta in Gunnar Hedlund och centerpartisterna och deras riksdagsmandat i någon slags borgerlig opposition. Och så säger Hedlund bara att nej, det kan vi inte göra. Och sen så går han direkt från mötet med borgarna tillbaks till sin kompis Elander, som han har slutat vara ihop med. Och så säger han vad de sa på det där hemliga mötet till Tage Elander. Och det är väldigt länge sedan, vill jag säga, som det var ett sånt samarbete med socialdemokrater. Frågan är om socialdemokrater klarar av att bygga sådana relationer i dagens politik.
Ja, det är lite svårt att se Gustav Fridolin springa med hemligheter till Magdalena Andersson. Men vi får se. Det är många frågor.
Emil Källström kanske i en framtid. Mm.
Ja, som varje sammanträde i verkställande utskottet så avrundar vi med övriga frågor. Häromdagen så kom nyheten att partierna i skuggan av pandemin försöker förändra Almedalsveckan. Till nästa år så vill de ha 4 dagar istället för 8, 2 partier om dagen. En efterlängtad förändring eller en katastrof för demokratin, Maggie?
Nej, men det var ju fantastiskt. De vill ju också flytta den så den ligger veckan efter midsommar istället för 2 veckor efter midsommar, vilket skulle ju liksom förändra hela ens semesterförutsättningar. Om det händer, och nu när Miljöpartiet har börjat ha kongress vartannat år istället för varje år, så blir livet som politisk reporter väldigt mycket enklare.
Möjligen att du har ett snävt perspektiv.
Nej,
jag tycker nog inte det ändå, för faktum är att den här förändringen främst påverkar politiska journalister och möjligen några statsvetare.
Därför eftersom det bara är vi som är kvar på slutet.
Exakt. Inga andra är ju i Almedalen längre än 4 dagar, möjligen 5.
Jag tänker att det påverkar ju också veckans dynamik. Det blir ju kanske ännu mindre liksom fokus på partierna och partiernas utspel. Det som liksom under... Men det har det ju inte varit på många år. Om man nu liksom ska trycka ihop utspelstimmarna till liksom 3 timmar per parti istället för en hel dag.
Ja, men ändå, jag antar att man inte får ta ställning, men jag är för.
Jag tycker man får ta ställning. Så kan vi fatta beslut om att vi är för? Ja.
Jag skriver väl en reservation så småningom.
Ja, vi har en tydlig majoritet. Nästa punkt. Jan Björklund blev till slut utsedd till ny ambassadör i Italien. Den punkt 74 i 73-punktsprogrammet mellan Socialdemokraterna och Liberalerna som vi alla väntade på. Vad kan Jan Björklund bidra med till det italienska samhällslivet, Torbjörn?
Ja, det måste ju vara den här dansen.
Men Jan Björklund verkar ju så himla glad nu sedan han slutade. Och jag tycker överhuvudtaget...
Det hade väl du också varit om du hade sluppit ta hand om det där.
Ja, men det är det man känner. Alltså, jag bara tänker ibland... Eller den här veckan tänkt mycket på Stefan Löfven. Att nu har han liksom... Ja, men det var LAS, det är migration, det är corona, det är testerna. Fan vad jobbigt det verkar. Hur orkar han? Och så ser man Jan Björklund sitta och äta glass i Rom. Liksom. Men, det är inte, det, jag tycker inte det är bra för moralen.
Jag undrar ju mest hur hans relation med Lars Leijonborg nu för tiden. Och så tänker jag att den fortfarande inte är så bra efter den här, hur det liksom slutade och partiledarstriden efter Jan Björklund. Så då tänker jag mig ändå att Jan Björklund, heltidsintrigör hela livet, sitter ändå där nere på sin ambassadörspost och liksom skjuter mot Lars Leijonborg som sitter på sin public affairs-position eller vad han har på diplomat, men som fortfarande vill vara med och spela partipolitik. Och så sitter de här 2 gamlingarna och liksom lajvar partipolitik fast ingen av dem är på riktigt med i partiet. Så tänker jag med framtiden för gamla Folkpartiet.
Ja, vi kan konstatera det att på kort tid så har Erik Ullenhag placerats i Tel Aviv som ambassadör där. Birgitta Olsson har fått jobb i Washington och nu Jan Björklund till Rom.
UD-liberalerna.
Ja, alltså det gamla Folkpartiet som vi lärde känna, vi som är födda på 80-talet, det har liksom gått i exil och istället har vi någonting annat. Är Sverige för litet för Folkpartiet eller är Folkpartiet för litet för Sverige? Du har lyssnat på Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Idag med Maggie Strömberg, med Torbjörn Nilsson och med mig, Viktor Bartkron. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka på onsdag, och då har det precis varit 2 partiledardebatter som vi tänkte sätta tänderna i. Lyssna gärna då. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.